Herre, hjelp oss. Vi ber i ditt namn. Amen. Tack så mycket Elsa och gänget. Hörrni, vi håller på och ber och predikar om bön. Och förhoppningsvis, i alla fall jag har en längtan att skulle kunna fortsätta be. Även efter de här dagarna och veckorna av bön och fasta så har jag i alla fall jag en längtan i att vi ska kunna fortsätta. Till och med kunna ha lite morgonbön fortsättningsvis i församlingen. Att har du möjlighet någon gång tisdag, onsdag, torsdag före ditt jobb eller skola eller så skolkar du. Så kommer du in och ber lite med oss. Vi är väldigt odramatiska, men det är väldigt välsignade stunder vi har där mellan 7:15 och 9 på morgonen och på tisdag och torsdag kväll 18 så ber vi. Om Herren vill, och det vill han ju, så ska vi kunna fortsätta med det där tycker jag personligen, men det får Elsa ta ställning till imorgon. Och ni har en text och lite varning nog på radikalpredikan idag, men det vill ni väl ha. Jag har en text idag från Lukas 15. Och 15, bara två enkla verser. Och vi läser i Jesu namn så här. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer. Och stora skador samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han, alltså Jesus, drog sig ofta undan i öde marken och inte där, utan bad. Och se om jag har spänna till den här lite. Får extra trumslag i predikan annars. Jag ska söka din trum på mig så mycket, kanske går bättre. Alltså här läser vi att Jesus drog sig ofta undan i ödemarken och bad. Jag har inte faktiskt träffat några jättemånga människor. Jag har varit nu kristen i 25 år. Jag har inte träffat på sig jättemånga människor som tycker att det är enkelt att be. Kanske ni är här ikväll. Ni alla som tycker det. Oftast när jag pratar med människor så uppfattar man och upplever att det är ganska utmanande att be. Samtidigt har jag inte träffat många Guds människor där inte bönen haft en väldigt central plats hos dem. Så det tycks ju vara något samband där medan att bli en Guds människa, jag menar, om du nu är kristen, det måste vara någon form av målsättning som du har. Eller du här på en religiös cirkus. Ja, men lever vi med Gud och vi följer Jesus, så måste en målsättning vara att vi vill vara en Guds, eller bli i alla fall en Guds människa. Och jag tänker så här, att om inte du lär dig en enda sak i hela ditt liv, så ska du kunna sätta ditt sikte och ditt mål på att lär dig att be. Benjamin var inne på det. För en vecka sedan och Lene var inne på det egentligen för 2 veckor sedan. Lär dig att be. Satsa alltid krut på att bli en professor i bön. Martin Luther sa en ganska radikal historia. Han sa så här. Om jag misslyckas med att tillbringa 2 timmar i bön varje morgon får djävulen segern under dagen. Jag har så mycket att göra att jag inte kan göra det utan att spendera 3 timmar dagligen i bön. Hur många blev underkända i det kristna provet? Martin Luther sa på ett annat ställe, idag har jag extra mycket att göra, jag måste be extra mycket. Det tycks vara som så att bönen, det är motorn, det är grunden. Jag tror så här, att utan bönen i ditt liv så är du en skrällande symbol. Ett religiöst skal. Men med bönen så blir du en fara för fienden. Och vi kommer till dem en liten stund. Men vi läser lite i dagens bibeltext några intressanta detaljer. Hur Jesus höll på att bli en stor kändis. Många unga människor, inklusive min dotter, sa det som målsättning. Skaffa YouTube-kanal och få likes, citat, Liv. Hon önskar sig det till födelsedagspresent. Jag sa det var lite svårt. Men Jesus här höll på att bli en kändis. En kändis som alla ville komma nära och bli berörda av. Och än mer intressant och lite provocerande så blir det att då vi läser att folk kom dit för att lyssna på hans undervisning och bli helade från sina sjukdomar. Det vill säga att Gud skulle nu börja manifestera på allvar hans rike inom Jesu tjänst. Mitt i denna väckelse och framgång för Guds rike, vad gör Jesus? Han drar sig undan till ödemarken och ber. Jag menar, dålig business av Jesus, tycker jag, om man nu bara läser texten. Att när väckelsen är på gång och det är stora folkskar som samlas, jag menar, kapitlet innan så predikade han i synagogan så att alla blev vrede, står det. Jag har inte tänkt mig en enda gång ännu. Att alla blir arga när man predikar. Någon kanske. Men här är det en annan sorts predikan där Jesus har en framgång och upplever hur Guds rike är på antågande. Men det står det att han ofta drog sig undan ödemarken och bad. Vem gör sånt egentligen? Jag har läst en del väckelsehistoria. Jag har läst hur man förlängde mötesserien med veckor och ibland månader för att Guds eld var i farten. Och jag tänker så här att ifall Jesus prioriterar den privata bönen med Gud framom väckelsen, så bör det kanske vara så att hans privata böneliv till och med var viktigare för Jesus. Och lyssna, det blir lite jobbigt än att väckelsen kom. För det står ju så att han drog sig undan när han var kändis och populär. Det till och med tycktes vara viktigare för Jesus att vara ensam med Gud än att människor blev helade. Alltså, tänk och tugga lite på det där. Men jag tänker så här då. Jag talar om lite radikala saker. Men jag vet också att det är det privata rummet tillsammans med Gud som det som är närmast Guds hjärta uppenbaras. Och nu säger jag någonting som jag tror stenhårt på. Väckelsen får inte vara viktigare än relationen med Gud. Det du gör är alltid sekundärt till vem du är med. Dina händelsverk kan aldrig byta ut din relation med Gud. Det är bönekammaren som det som är närmast Guds hjärta kommer fram. Det är så lätt att vi tappar fokus ifall vi inte lever i nära relation med Gud genom bönen. Jag tänker på väckelsepredikanten som i veckor, till och med månader, förlängde sin mötesserie där tusentals människor vallfärdade på hans möten. Hans äktenskap gick sönder. Jag tänker på vår egen kyrkofader Frank Mangs, som var ute och predikade så mycket att när han kom hem en gång kände inte hans egna barn igen honom. Skulle kanske dessa tragiska händelser ha kunnat undvikas ifall man satt mer ner tid i det privata bönelivet, i den privata bönekammaren? Omöjligt att svara på, jag kan ju bara spekulera. Men jag tänker på Jesu ord i Johannes 5:19. Han säger att han gör bara saker som han ser fadern göra. Det är något gudomligt som uppenbaras i den intima relationen med Gud. Väckelsen är aldrig viktigare. Vi är alltid utbytbara. Men bara du kan ansvara för din egen frälsning. Därför bör du alltid prioritera relationen med Gud framför allt annat, enligt mig. Först Gud, sen familjen, sen församlingen. För ett antal år sedan, jag tror nog några decennier sedan, fanns en ung amerikansk man. Ganska ung kille var det. Han började hålla väckelsemöten, tältmöten och hela paketet. Och ganska stora skaror samlades. Han tog också upp ganska stora kollekter. Problemet med detta var en sak. Han fejkade alltihopa för att lura pengar av stackars människor som trodde på honom. Det går alltså att lura utåt. Du kan lura mig att du är kristen. Du kan lura mig att din tro är flaggan i topp. Men problemet är att förr eller senare så raseras fasaden. För det går inte att fejka det inre livet. Hjärtat. Livet med den helige ande kan inte konstrueras artificiellt. Det kan bara tas emot från Herren. Det finns en klassisk bok av Bill Hybels jag gillar. Som har titeln När ingen ser dig, vem är du då? För mig personligen har det varit mantra att följa under alla mina kristna år. Att det inte får vara för stor skillnad mellan vem ni ser mig här på scenen och hur jag är privat. Hur ser ditt böneliv ut när ingen ser dig? Hur ber du? Och framförallt, var ber du? Var ber du? Om du frågar en person hur ofta den tränar och den personen svarar ofta. Vad säger det dig? Är det en gång i året? Är det en gång i månaden? Är det kanske en gång i veckan? Börjar det låta som ofta? Har vi något träningsguru jag kan se på? Ser lite på William, han ser skeptisk ut. Ofta är det kanske flera gånger i veckan. Det låter som ofta i mitt huvud. Flera gånger i veckan. Det står om Jesus att han ofta drog sig undan till ödemarken för att be. Så det låter som någonting som hände relativt hela tiden. Han hade funnit en plats som var hans bönekyrka. Och jag tror det är viktigt att förstå att leva ett liv i bön inte handlar om att göra det på ett speciellt sätt, utan finna sin egen speciella plats där man ber. Min primära plats, eller jag har en par, men min första och främsta plats är mitt sovrum. Min andra är min bastu. Herrarna talar väldigt många gånger i bastun. Jag vet inte om jag har något med värmen och min kropp att göra, men man hör honom i alla fall. Och det gamla bönerummet här i kyrkan är också en av mina bönekyrkor. Det jag gärna drar mig ofta. Släcker gärna lamporna. Lägger mig platt på golvet. Nu är det nog bord i vägen. Men så sätter jag oftast mina händer så här och så ber jag till Jesus i den heliga ande. Och så väntar jag på att han också ska tala till mig. Hitta din böneplats. Jag vet inte om det är något samband, men för min del av sovrummet har alltid varit min böneplats. Jag blev till och med andedöpt i mitt sovrum. Därför har jag en speciell förkärlek i den platsen. Men det betyder förstås inte att din böneplats behöver vara ett sovrum, en bastu, ett bönerum nere i kyrkan. Jag har en god vän som har funnit sin bönekyrka då han är ute och går på morgnarna. En annan då han kör bil. Och så vidare. Handlar inte om var utan, eller vilken plats du har, utan att du har en plats. Så frågan är fortfarande att var ber du? Jag tror du ska meditera på dessa ord och låta den heliga ande leda dig till en plats som blir bara din. Din ödemark, ditt sovrum. Din plats där det är bara du och Gud. Där du som Martin Luther kan börja dagen 2 timmar i bön. Åh, så tidigt. Jag kära vänner, aldrig hört så många bortförklaringar av det mer eller mindre avancerade slaget när jag frågar folk varför de inte ber. Det är familj, det är hus och det är hund och det är svärmor och det är köplistor och det är jul och det är påsk och det är nästan någonting annat, midsommar. Alltså vi tycks ha väldigt många ursäkter när vi ska börja be. Alla ser väldigt skyldiga ut idag, men det är bra, för då kan den heliga ande göra någonting i oss. Jag menar, tankarna flyger till höger och vänster, de far till Nykarleby och de far till Helsingfors via New York och så hoppar de tillbaka in i mitt sovrum när jag ber. Så man måste nästan fokusera så många gånger, bara rikta in sig på och bestämma sig för att nu ger vi järn och nu ber vi. Så kanske du idag kan be en sån bön att den heliga ande får leda dig till en plats, ett sätt som blir bara ditt, som du har patent på. Där det står ditt namn, copyright. För det är din plats. En plats som du ofta ber på. Ett citat som vi ofta citerar av andra orsaker i Matteus 6 och 7. Där det står att när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att det ska bli bönhörda för sina många ords skull och så tänker vi behöver inte be. Men det är inte det säger. Jesus säger när ni ber, inte om ni ber. Jesus tog för givet att vi ber. För Jesus var både bönen och fastan. Han säger också när ni fastar. Så ska vi inte smycka oss med sorgeskruden. Du ska se lite glada ut. Trump, trump, trump. För Jesus var bönen så naturlig att han till och med prioriterade den framom framgång. Hur får man då ett fungerande böneliv? Sitter du och funderar på eller sur på mig själv? För det är dumt att ha en böneplats om man tycker det är så vansinnigt svårt och jobbigt att be. Jag menar, då kan du göra något annat. Du kan skala potatis, min potatis, eller städa mitt hus, eller något annat med din tid. Om du ändå tycker det händer ingenting, det är svårt och du vill egentligen inte be. Och det är dumt att ha en böneplats om man inte vill be, det är så. För hur många av er börjar tankarna direkt flyga iväg då man försöker be? Jag har hört en del säga, nu ska jag be 15 minuter varje morgon. Oj, det gick bara 3 sekunder. Bör man fundera på någonting helt annat. Det är därför jag tror vi behöver finna lite nycklar. Som hjälper oss så att inte tankarna flyger iväg på precis allting annat än Gud. Vi tänker på allt annat än Gud direkt börjar be. Och frestelsen att somna tycks vara lika stor som då lärjungarna skulle be tillsammans med Jesus. Jag har varit på väldigt många sömniga bönemöten under mina år. Inte kanske alla här, men på många andra ställen. Måste man ju säga, verkligen lite snäll i alla fall. Men det är alltså, jag säger det här inte för att mobba eller tycka att ni är dåliga människor på något sätt. Utan jag säger att ska du finna bönens på något sätt hemlighet och nyckel att få igång bönen i ditt liv, så tror jag att du börjar må bättre. Alltså jag tycker att bönen för mig i alla fall privat, det får mig, jag blir både bättre människa för mig själv, för min familj och min omgivning. Och hade sådana på något sätt positiva biprodukter, så vore det någonting som alla borde hålla på med lite här och lite där. Jag har funnit då 2 enkla sanningar som hjälpt mig mycket att be och att vilja be. Första hämtar från Johannes 15:16, som är en vers som du kan nog lära dig utan till, för det är ganska hård dynamit. Jesus säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad än ni ber honom om i mitt namn. Ta en sån enkel sanning som att du är utvald av Gud. Ni har inte valt på något sätt själva Jesus, utan Jesus har valt er. Och tänk vidare, tugga lite på att du är, att Jesus, alltså Gud själv, jag försöker med varierande framgång predika på ungdomsmöte i fredags om hur stor Gud är. Om Gud då som håller universum mellan 2 fingrar, 10 upphöjt till 25 kilometer från en enda till den andra. Om den guden som har all makt på himmelen och på jorden, som har fastställt och galaxerna som flyger hit och dit. Om den kraften som uppväckte Jesus från de döda, som bor i dig, har bestämt om dig en sak. Så tänker jag om att den kraften har jag inte så mycket att säga emot. Så jag tänker att Gud har bestämt om dig att du ska bära en evig himmelsk frukt. Alltså du är välsignad av Herren själv. För då vi förstår de 2 sakerna så kommer vi sedan in i löftet om att våra böner alltid ska vara besvarade. Upplever du att dina böner blir besvarade? Jag vill inte se om så ibland. Och Lena var in på det. Du kan uppleva ibland att man inte får bönesvar. Det har jag upplevt i både närfamiljen och många andra situationer. Då det inte går som man hade tänkt. Men jag tänker vi behöver förstå och acceptera de första sanningarna. Att Gud har utvalt dig. Gud har utvalt dig. Tänk det. Du har inte utvalt Gud, utan Gud har utvalt dig. Och Gud har bestämt om dig att du ska bära frukt. En frukt som ska bestå. Att han har planerat ditt liv in i framtiden. Jag måste våga tro som kristen att vi alltid går mot en ljusare framtid tillsammans med Jesus. Om det står att han har tänkt om oss eller bestämt er till att gå ut och bära frukt, en frukt som ska bestå, så låter det som i min värld att vi går in i en framtid som är positiv. För vi sår någonting ner här i jorden som består in i framtiden. Jag tror vi tar emot de här sanningarna att Gud har utvalt oss. Han har bestämt oss till att leva och vara en välsignelse genom att vi omvänder oss till honom. Men på samma sätt då, som ett recept inte gör dig mätt. Har du någon gång blivit mätt av det? Man bara läser de här biffarna, veganska biffarna för att hålla alla nöjda i rummet. Alltså man på något sätt läser ett recept och man blir sällan mätt av själva receptet. Utan man behöver ju några ingredienser. Receptet är ju bara vägledning till en god middag. Så det räcker ju inte bara teoretiskt förstå det här. Att Gud har utvalt dig. Att Gud har bestämt om dig. Utan vi behöver verkligen uppleva en inre förvandling för att kickstarta igång ditt böneliv. Och här tror jag det finns ännu en sista hemlighet. Låt mig ta några verser från olika ställen. Men Galaterbrev 5. Om vi har liv genom anden, låt oss då följa anden. Paulus säger det mera, att han har gett oss en förmåga att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. För bokstaven dödar, men anden ger liv. Genom anden har du en förmåga att tjäna Herren i det nya förbundet. Både Efesierbrev 6 och Judasbrev talar egentligen om samma sak. Så att vi ska alltid be i den helige ande. Det ska vara jobbigt om det bara står att vi alltid ska be. Men vi ska be i den helige ande. Så får i alla fall jag lite förhoppningar om att det inte är jag som måste be. Jag vet inte alltid vad jag ska be om. Men anden manar och suckar inom mig. Med suckar utan ord. Alltså det är någon annan som gör verket för mig. Jag menar Martin Luther skulle ha haft segt att be sina 2 timmar varje morgon utan hjälp av den helige ande. Vi behöver den här hjälparen. Och det kanske här vi behöver börja. Att i vårt inre liv behöver ny dos av den helige ande. Och tro mig då jag säger att kombinationen av att det finns en personlig böneplats. Mitt sovrum. Min bastu. Och att leva ett liv där den helige ande pulserar genom en. Det tror jag ett liv du inte ska missa. Det går från teori till praktik. Det går att läsa om saker och ting. Men det går också att uppleva det. Det är det vi kallar andedopet. När jag blev kristen tänkte jag barnsligt att allt som stod i Bibeln var min rättighet. Jag menar, jag läste ju som nyfrälst, måste jag bekänna lite saker. Så läser jag Uppenbarelseboken där det står att jag är A och O, början och slutet. Och jag i mitt nyfrälsta huvud tänkte, det betyder Anders Olin. Sen förstod jag att det var Jesus och fick omvända mig lite från att kanske inte allt det handlar om mig, narcissistiska, nyfrälsta jag. Men jag trodde att allt som stod i Bibeln var min rättighet. Och så tror jag fortfarande det är. Och detta löfte gäller alla som tror på honom. Att alla Guds löften har i honom, alltså Jesus, fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen. Varför ska vi få bönesvar och varför ska vi be? Här kommer det. För att Gud ska bli ärad genom oss. Där som sig bör, säger Johannes, att jag ska bli mindre och han ska bli större. Och det är något fascinerande, härligt, underbart med att leva nära Jesus så att vi får bli mindre. Att släppa den här pressen, åsikterna, tycka att jag måste spänna mig och visa folk hur bra jag är hela tiden. Att släppa allt det där och bara inse att jag faller på klippan Jesus och så får han göra någonting genom mig om han så önskar. För vi har en som ledare i församlingen en dröm. Och den drömmen går ut på att församlingen skulle ännu mera bli ett bönehus. Det bönebruset för ljuda till det högre. Och så här, vän. Det är inte enkelt att be. Det är inte. Många kämpar, många snarkar och sover och vill göra allting annat än det. Men det finns, och jag har sett vänner här i samlingen, som kan peka på stunder och situationer där de har fått ett möte med den heliga ande som har gjort att deras inre böne ljud har börjat bullra och brisera allt högre och tydligare. Och en enkel fråga till dig ikväll. Vill du bli beroende av bön? Och om inte du vill det så vill du inte vara kristen. Ja, men jag tror det är faktiskt så. Vi måste också vara lite allvarliga i den här tiden. Vi är troligen i de sista dagarna. Den här världen behöver Guds beroende bedjare. Vi slåss inte mot kött och blod. Även om vi håller på med det allt för mycket också. Utan mot väldigheter, furstar och krafter. Allt annat som finns där i himlarymderna. Vill du bli beroende av bönen? Kanske du avundsjukt tittar på våra bönegeneraler i församlingen. Och samtidigt känns du. Då du tycker att dina egna böner är både korta och enbart sporadiska. Du kanske längtar efter att få se fler bönesvar. Men en bönesvar handlar om att Gud gör någonting genom att du ber. Så de sitter ihop lite de där ibland. Om du tycker på något sätt att bönesvar är att det finns för lite av dem. Kanske du ber för lite. Kanske inte ännu kom in i Martin Luthers anda, men det är 2 timmar på morgonen. Ja, men det finns ju bara 22 timmar kvar. Det finns 22 timmar kvar efter 2 timmar åt av dagen. Vad gör du 24 timmar om dagen? Jo, så en gång. Så skrev jag upp allting som hände under en dag. Jag ska rekommendera att fler tar av. Man blir lite rädd och nervös ibland. Kanske du önskar få höra Guds röst och se hans hand i rörelse. Du kanske längtar efter att få be för människor de ska uppleva helande. Du kanske längtar efter att få det nya bönespråket. Får vi upp någon keyboardist så får ner predikanten någon gång. Du kanske längtar efter att få bli beroende av bönen. Jag var en gång på en life-group-samling. Jag tror Marcus var med på den. Det hände någonting där med mig. Det slutade med att de vågade inte ha mig och köra hem mig så de körde hem mig. För då kom bönens ande över en. Hon blev nästan galen. Det står ju så på ett ställe att om folk kommer in och alla ber samtidigt höger och vänster ska folk tro att ni är galna. Men ibland tror att det inte är så farligt att få det mötet med den heliga ande som gör oss lite galna. Om det leder till att vi blir mer beroende av honom. Och det som bönen handlar om. Det ska bli mindre oss och mer av honom. När fick du sist ett bönesvar? Jag kommer att utmana oss alla här i församlingen idag. Kanske du behöver få igång ditt böneliv. Så att vi kan bli en församling som på riktigt är salt och ljus i den här staden. Vi gör inte skillnad genom fina events. De är bra och jag gillar dem. Men tänk vilken skillnad vi gör när vi har en församling fylld med ande som gör events. När vi går fram så går Guds rike fram. Du kanske ditt hjärta nervös bultar lite hårdare än normalt. Du kanske känner dig som Petrus som ska gå på vatten. Du vet inte riktigt vad det ska bära och hålla. Men Jesus säger till dig, kom och låt mig förvandla dig. Så blir du allt det där som du längtar efter. Och jag kommer att öppna upp bönesalen här framme. Till alla som längtar efter att bli lite mer beroende av bönen. Till alla som längtar efter att hitta sin plats som i sin egen bönekyrka. Till alla som längtar att höra efter Guds röst, bli döpta i den heliga ande. Kanske behöver uppleva helande, kanske vill upptäcka sina nådegåvor. Kanske behöver lära känna Jesus. Ja, men det finns mycket plats här framme. Men låt oss tillsammans ta det här på allvar nu. För jag tror den heliga ande manar oss den här tiden. Mindre av oss, mer av honom. Heliga ande, nu ber vi till dig Jesus en enkel bön. Jag ber för mina vänner här inne Jesus. Som upplever torka. Som upplever igengrävda brunnar. Som upplever att den gnista som en gång fanns har svalnat.